Hej Pernilla igen.
Ja, hej Maria.
Dags att sitta här och podda igen.
Ja.
I förra podden så kom vi ju in ganska mycket på det här med våra roller. Hur vi kan vara patient och vårdgivare.
Mm.
Och att det finns en ganska traditionell skolning i vården som handlar om att vårdgivaren ska vara expert och kunna bota och fixa och hjälpa. Och medan patientens roll är att liksom ta emot och få hjälp och mer eller mindre lyda order.
Ja, precis. Ja, vad kan man säga om det då? Jag tänker när du säger så att det finns ju olika områden och frågeställningar så att säga som är aktuella. Och där man ändå behöver fundera på om de här givna rollerna, de som är till bäst nytta.
Mm.
Och då tänker jag lite på, speciellt i de fallen där det faktiskt är jag som patient som måste göra jobbet. Jag ska inte få någonting.
Mm.
Det är ingen åtgärd som ska vidtas. Det är ingenting utifrån kommande. Utan jag faktiskt måste göra det här själv.
Till exempel sådana saker som att prioritera och förändra i sin livsstil.
Ja, det är ju en väldigt tydlig sån. Det är liksom ingen annan som kan se till att det händer faktiskt. Där måste jag vara liksom chauffören.
Mm.
Även om jag naturligtvis kan få stöttning. Så här handlar det ju om att stödja empowerment-processen hos sin patient. Och att patient och vårdgivare är jämställda subjekt. Vi har ju pratat lite om det, men att man känner att man är en allians, att man är tillsammans. Jag med min sjuksköterska till exempel.
Ja.
Och att vi tillsammans försöker hitta bra vägar i det som faktiskt behöver komma till stånd.
Mm. Och om man ska faktiskt tänka egentligen det här med att stötta personer till att hitta sin egen drivkraft och förmåga och allt det här, det är faktiskt inget nytt. Redan på antiken kom man ju på detta, kanske redan innan dess, men det är så vitt vi vet som det är dokumenterat först, så var det på antiken. Kan inte du berätta lite om det?
Jo, alltså vi ska ju prata här lite om den sokratiska dialogen. Uttrycket kommer ju av en grekisk filosof faktiskt som grundade den västerländska filosofin som hette Sokrates. Han sa ju i sitt försvarstal så att säga att det enda jag vet är att jag ingenting vet. Och han myntade också något som kallades för okunnighetsprincipen. Det handlar ju om att föra en dialog där man liksom utforskar sina egna tankar och idéer som man har liksom inom sig. Och den sokratiska dialogen syftar till att man ska kunna stödja en annan person att utforska sig själv så att säga. Det var ju faktiskt så att Sokrates, han dömdes ju till döden och kallades för ungdomens förförare. Därför att han bidrog så mycket till att ungdomar och studenter så att säga fick utforska sina tankar och idéer och kunde också göra mer egna val. Vilket och det, på den tiden upplevdes som ett väldigt stort hot.
Ja, av makthavarna. För det, då fanns inte det på kartan att de skulle liksom kunna tänka själva och ha något att säga till dem.
Nej, precis.
Så det blev väldigt hotfullt att han gjorde på det här sättet.
Ja.
Med sina lärjungar, eller man ska säga,
precis.
Studenter.
Mm. Men i det här sammanhanget så är det inte alls hotfullt. Utan det är tvärtom väldigt kraftfullt och ett väldigt härligt sätt att känna att man ändå kan påverka sin situation.
Mm. Jag kan säga som, alltså egentligen som vårdgivare, det kan nog upplevas lite hotfullt ibland. För det är ju samma sak där. Det kanske hotar den här idén om att jag måste kunna och veta allt liksom. Och det kanske gör mig väldigt osäker som vårdgivare att frångå den rollen faktiskt.
Så alltså det är väldigt det intressant. Det är faktiskt rätt. Alltså ja. Det tänkte jag inte på, men det är faktiskt helt samma sak.
Ja, det är samma sak.
Ja.
Så det kräver lite mod att steppa från sin invanda roll lite grann och gå ut. Det kan kännas ibland som att man går ut på lite djupt vatten.
Ja.
Vi kan prata lite mer om det om en stund. Men nu tänkte vi ju göra ganska konkret så här och försöka illustrera med lite exempel hur för man en sån här sokratisk dialog som gör att man inte kommer med de här råden och förskrivningarna och så, utan där man ställer sig jäms med patienten och försöker utforska någonting i en gemensam dialog. Nu ska vi faktiskt spela lite rollspel.
Ja.
Ja, men jag är vårdgivare. Ja. Vi ändå gör bara det vi kan vara med.
Ja, precis. Ja. Och jag är patient.
Ja, du får vara patient.
Ja, men då är det så här att jag precis fått ett besked om att jag har förhöjt blodsocker. Jag har inte diabetes, men nära på. Strax under det värdet, så att säga. Jag är och pratar med sjuksköterskan och vi har pratat om mat och vi kommer nu in på fysisk aktivitet. Jag tycker att jag är fysiskt aktiv. Jag har ett rörligt jobb och jag promenerar faktiskt på helgerna med min man. Jag har gått upp lite i vikt, men så är det ju i min ålder. Och efter jobbet så är jag så trött så att jag orkar faktiskt inte göra några aktiviteter alls. Och jag tycker heller inte om att bli svettig för den delen.
Ja, Pernilla, vi har ju pratat om det här med kost nu då och allting.
Mm.
Men vi behöver också ta upp det här med fysisk aktivitet.
Mm.
För att det är verkligen någonting, alltså det finns så mycket man kan göra för att påverka sitt blodsocker med hjälp av fysisk aktivitet. Mm. Det är en otrolig kraftig faktor. Så att det är någonting som jag kan rekommendera starkt och råda dig att du ska helt enkelt öka din fysiska aktivitetsnivå.
Mm.
Och skälen till det är ju som sagt, ja men ett, att du kommer troligtvis att kunna dra ner på, alltså minska på blodsockret igen. Nummer två, det är också otroligt välkänt att man mår mentalt bättre efter att man är mer fysiskt aktiv. Och tre, det kan ju också hjälpa lite med det här med ja, att det har varit en liten viktuppgång då.
Mm.
Så att där finns det ju vetenskapligt bevisat tre goda skäl till att liksom göra det här. Och ja, jag tänker så här att något av det enklaste man kan göra, det är ju ändå att till exempel ta det här med att gå en stavgångspromenad, till exempel på väg till jobbet eller på väg hem. Och sen också testa och boka in någon lite mer pulshöjande aktivitet ett par gånger i veckan är också bra. Det finns ju hur mycket som helst att välja på, gym och simhall och så. Så att, ja, jag ser jättepositivt på det här. Så att nu är det pepp och iväg och liksom sätt igång. Och så har vi ett uppföljningsbesök här. Jag bokar in om en månad igen. Ja.
Okej. Ja, tack så mycket.
Tack. Vi ses då.
Ja, det gör vi.
Hej. Okej. Så det här var ju utifrån en traditionell och rådgivande roll.
Precis.
Som vi genomförde det här exemplet.
Ja.
Kan vi bara reflektera lite grann kring det? Hur kändes det för dig?
Alltså jag fick ont i magen fast det är ett rollspel.
Fast det är ett rollspel, ja.
Jag liksom ville bara säga allt det här att jag orkar inte. Och jag tycker att jag rör mig på jobbet och promenerar på helgerna och det här är inget konstigt i min ålder och jag är för trött och jag tycker inte om att bli svettig och hålla på med några pulshöjande aktiviteter.
Mm.
Jag kände bara liksom, ja men är det här färdigt snart jag får gå?
Ja, du fick en flyktkänsla.
Absolut.
Tack och lov, nu vill jag gå härifrån.
Ja. Liksom. Yeah.
Mm. Okej. Men då ska vi göra utifrån precis samma situation.
Ja.
Så ska vi prova då istället att du är i samma situation exakt.
Mm.
Och vi kommer in i det här samtalet vid samma tidpunkt som det förra. Men jag som vårdgivare ska prova att använda istället en sokratisk dialog.
Ja, spännande.
Ja.
Mm.
Okej, Pernilla. Ja, men nu har vi diskuterat lite om lite olika saker här och lite med kosten och så här. Och vi funderar på lite och ta upp någonting med fysisk aktivitet. Skulle det vara okej för dig om vi pratar lite om det en stund?
Absolut, men jag rör mig ganska mycket.
Ja, det är ju toppen såklart. Om du skulle fundera på saken, vad skulle du kunna möjligen ha för skäl för att bli lite mer fysiskt aktiv än du är nu?
Ja, alltså jag får ju ändå liksom försöka ta till mig att jag har ju ändå det här förhöjda värdet.
Ja, okej.
Okay. Så det är liksom, jag vill ju inte få diabetes.
Nej.
Det känns ju, det blir jag ju liksom rädd för, det vill jag ju inte.
Nej, så det är någonting som du skulle överväga som något skäl?
Ja.
Att kanske överväga att bli mer fysiskt aktiv?
Precis.
Ja. Och om du verkligen bestämde dig, vilket skulle vara ditt främsta skäl då?
Ja, men det är att inte liksom bli sjuk och få ytterligare problem. Eller få problem liksom som... Ja, jag antar att man får dra in mycket på till exempel mat och god mat och ändra det så att säga.
Mm.
Och det kan anta att det finns komplikationer, men... Jag vet ju att det inte är bra med diabetes, så det är väl det som skulle kunna motivera mig i så fall.
Det känns som att det skulle vara din i så fall motiverande faktor.
Ja, ja, precis.
Och om det var så att du kände det, att det var tillräckligt motiverande, hur skulle du då kunna göra liksom för att lyckas med den föresatsen?
Så jag vet inte, för jag känner ju att jag är så trött när jag kommer hem. För som jag sa, så jag liksom har ett rörligt jobb. Och på helgerna så tar vi promenader. Men liksom just det där om det ska bli mer när jag kommer hem. Det känns, jag vet inte riktigt hur ska jag få till det. För att jag är verkligen, jag vill inte, jag är så trött.
Skulle du kunna tänka på något annat sätt för att lyckas?
Jag har ju aldrig provat det någon gång.
Nej.
Så det kommer jag att tänka på nu. Jag vet ju inte vad som skulle hända om jag gick ut.
Men då är det du tänker på, att det skulle ske, att det skulle vara det här som du ändå har ett stort motstånd till, att gå ut efter jobbet.
Ja,
ja.
Jag vet inte.
Och du ser ingen annan öppning eller möjlighet?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Mm. Kanske, nu när du säger det. Alltså, jag har ju lunch. Om det skulle vara lättare.
Okay.
Och sen har vi ju faktiskt rätt på jobbet att träna. Jag tror att jag har aldrig tagit reda på det, men kanske ett par timmar i veckan. Att jag skulle kunna undersöka om det finns några möjligheter, så att det inte måste vara just när jag kommer hem.
Ja, hur känns det när du tänker på det viset?
Nej, men det känns lite lättare på något sätt.
Så att det låter som att du kan vara intresserad av att överväga det här. Med att öka din fysiska aktivitet, för att du är så pass mån om det här med blodsockret.
Ja, absolut.
Och att du börjar få lite idéer och tankar om kanske hur det skulle gå till.
Ja,
att vara lite kreativ på något sätt, att du tänker lite nya banor.
Precis.
Ja. Hur känner du dig så här på en skala från 0 till 10? Att gå vidare med det här på något sätt. 0 är så här, nej, jag kommer inte gå vidare med det alls. Och 10 är så här, jo, men jag känner mig ordentligt beredd att göra det.
Alltså jag kanske känner mig 6-7, att jag ska i alla fall liksom se vad det finns för möjligheter, att jag kan försöka få in det på något sätt, så att det liksom inte är kvällarna som gäller.
Ja, vad skulle i så fall ett nästa steg kunna vara lite så här konkret? Vad skulle det där första lilla steget behöva vara som du då skulle behöva göra i så fall?
Alltså det är att undersöka det här med vad är det egentligen som gäller på jobbet. Ja. För jag vet ju att andra går och tränar och så. Och både undersöka vad har vi liksom för rättigheter och vad skulle det kunna vara för någonting.
Mm. Men det känns som att du är lite inne då på att ta det här steget.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Hur känns det efter att vi har pratat om det här en stund?
Men jag känner väl att jag blir glad för att det ändå känns som att du menar att jag kan liksom stoppa den här utvecklingen genom att göra saker själv. Och så att det liksom inte är för sent och så.
Absolut,
att jag kan påverka
inte.
Det.
Mm.
Och så att det känns ganska bra.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, men då vi säger så ses vi ju kanske om en månad igen på uppföljning. Och så får vi prata om hur det har varit och så.
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Tack.
Hej då.
Hej då.
Men om vi reflekterar på hur det här gick nu då, vi lämnar rollspelet. Och funderar på hur det kändes för oss båda att göra det här.
Ja.
Hur kändes det för dig? Fick du flyktkänslor igen?
Nej, alltså jag kände att jag var mer aktiv.
Mm.
Och att jag kände ingen press, utan jag liksom kunde liksom ha en inre reflektion samtidigt som vi hade en dialog. Ja. Jag var liksom inte satt på stopp på något sätt, som jag bara kände i det förra. Mm. Utan jag var liksom aktiv.
Mm. Ja, så det var en skillnad i känslan.
Absolut, det var en jättestor skillnad.
Det var en skillnad för mig också. I det första så... Det kändes ju inte så bra.
Nej.
Alltså, det kändes ju lite som att jag... Alltså, den här med att ha en, det var ju som en monolog.
Ja.
Ja. Och det, för mig så känns alltid det lite obehagligt.
Ja.
Och inte få liksom ha den här feedbacken och så. Och det får vi ju såklart säga. Det här är ju kanske att dra det till sin spets.
Ja.
Åt båda håll. Men mest för att illustrera liksom verkligen skillnaden. Hur det känns. Det kändes ju mycket bättre för mig också. I det andra.
Ja.
Och få veta liksom responsen och hur du egentligen tänkte och kände. Och,
precis.
Och du kom ju verkligen vidare från, för tidigare hade du ju låst dig väldigt mycket vid att jag kan inte göra något mer på kvällarna.
Nej, precis.
Och det som är ganska vanligt då som vårdgivare, om du skulle ha sagt det till mig till exempel, mer uttalat då är det ju, då vill ju jag försöka komma med lösningar. Det är en väldigt så här, man har en väldig impuls att komma med lösningar. Då hade jag kunnat säga att ja, men om du bara tar en bit då på vägen hem, eller om du ber en kompis komma med dig.
Ja.
Att liksom hela tiden försöka övervinna det där motståndet som du redan har. Ja,
precis.
Och det är inte så lyckosamt ofta. För det stärker nästan ofta motståndet. Utan i det här fallet så blev det ju så att vi istället kom vidare till någonting annat. Där du inte behövde konfrontera just det där motståndet om att gå ut på kvällen. Du inte ville liksom.
Nej, jag hittade en annan väg.
Exakt.
Och det är liksom en väsentlig skillnad för mig var ju att jag tyckte att det första samtalet handlade ju om dig.
Mm.
Att jag var helt upptagen av dig
och
att kunna komma därifrån.
Mm.
Men jag upplevde att det andra samtalet bara handlade om mig.
Mm. Ja, intressant upplevelsen där.
Ja.
Ska vi gå vidare och testa nästa exempel?
Ja.
Ja, det här var ett lite mer, hur ska vi säga, ganska rakt på exempel.
Ja.
Och så kan vi ta nästa exempel här och så kan vi diskutera lite skillnaden kanske.
Absolut. Okay. Då skulle vi prata lite om sömnproblem, va?
Ja.
Mm.
Och det kommer vi också ta i två versioner. Först ett rollspel version 1 och sen om samma situation version 2.
Just det.
Okej. Okay. Ja, men då går vi in i vårt rollspel här.
Ja, det gör vi. Mm.
Hej Pernilla, kul att se dig igen här på MS-mottagningen.
Ja, hej Maria. Ja.
Hur är läget och vad kan jag hjälpa dig med idag?
Så det är inte så bra. Jag har fått senaste månaden, ska vi säga, att jag har fått sömnsvårigheter egentligen.
Ja, så det, du bara sover dåligt helt enkelt.
Ja, absolut. Och speciellt i slutet av veckan så sover jag väldigt dåligt.
Okej.
Sover lite.
Är det så här att du har svårt att somna in, eller är det att du vaknar för tidigt, eller är det att du sover dåligt hela tiden, eller vad liksom, hur ser
alltså
det ut?
Det är liksom både att jag har svårt att somna och sen så för att det snurrar så mycket i huvudet. Jag känner mig så stressad. Mm. Och sen vaknar jag för att jag har värk i kroppen.
Mm. Mm. Man brukar ju säga så här, vi har ju lite olika riktlinjer för hur man ska tänka och behandla kring olika besvär. Och med sömnbesvär är det så att det första man vill gärna testa, det är ju lite, man kallar det för basal sömnhygien bland annat.
Men jag skulle gärna vilja ha alltså, bara sömntabletter så jag kan liksom sova och jobba på.
Mm. Absolut, det kan man ju förstå. Men nu är det så att vi har liksom de här riktlinjerna som vi utgår ifrån, och då handlar det om att man får liksom prova en sak i taget, annars vet man inte vad som gav effekt och inte och så. Så då har vi det här att man först testar att använda sig av en sån här sömnskola med sömnhygien.
Mm.
Så att vi får prova det först och sen så får vi såklart uppfölja och se vad som händer då.
Mm.
Och så får vi kanske annars gå vidare till något nytt steg.
Mm.
Men jag ska hämta våran broschyr här och vårt material som handlar om det här. Så kan vi gå igenom det lite tillsammans här. Och så kan du ju själv gå igenom det lite noggrannare hemma och försöka liksom implementera de här råden.
Okej.
Så här står det ju då några av de viktigaste punkterna om du tittar i det här bladet. Dels är det ju det här med basal sömnhygien som vi kallar det för. Då är det ju väldigt viktigt att man ser över rutinerna kring sitt sänggående och hur man har det i sitt sovrum. Så då får man ju försöka att varva ner lite innan sänggåendet så att man inte är liksom precis uppvarvad när man ska gå och lägga sig för att man kanske har hela tiden kollat på något eller lyssnat på något spännande på tv eller tittat på serier eller sådär. Så att det är en sak att man får försöka liksom avveckla det lite tidigare och försöka hitta något lugnare då och ägna sig åt. Och sen så är det ju viktigt också det här med sovrummet. Att det ska man ju hålla väldigt mörkt och gärna vädra innan så att det är svalt, för det är välkänt att det hjälper till. Och om man har en mobil eller någonting eller en iPad, så att man ställer den på ett sånt här ljus som inte är blått ljus, för det är väldigt aktiverande för hjärnan. Och sen så kan det vara bra att ha en anteckningsbok vid sängen, brukar man säga, för att skriva ner om det är några tankar och sådär som stressar en. Och märker man att man fortfarande är stressad, så finns det väldigt, väldigt bra avslappningsövningar som man kan göra. Och det skickar jag med dig här lite länkar till några olika varianter. Och så kan du testa om du behöver använda dem också, om det är något som funkar. Så att vi provar så.
Okay.
Och så bokar jag in dig här på besök igen om en månad. Och så ser vi hur det har gått.
Okej.
Sköt om dig på bästa sätt.
Ja. Tack.
Hej då. Exakt, så här var det ju igen då. Vi går ur rollspelet nu. Den här rådgivande rollen. Kan du berätta lite hur du tänkte och kände under det här monologen?
Alltså jag tyckte ju igen att jag fick en lista på allt jag ska göra. Och alltså får jag ju tankar igenom liksom, som vadå, titta på serier och tv innan jag lägger mig. Alltså jag har fullt upp med barn och middag och läsa för dem. Och alltså jag hinner väl inte titta på några serier. Och vädra, alltså vadå. Men då fick jag någon känsla, men tror hon inte att jag städar liksom. Och sen var det avslappningsövning, och det är inget fel i det. Men att liksom, jag kände bara att det är ännu fler saker jag ska göra.
Det vart en liten ökad stress för
Precis.
Dig. Det vart en lista av uppgifter som du skulle prestera. Liksom.
Och så tänkte jag lite att jag går väl hem och låter det gå några veckor. Och så får jag väl mina tabletter kanske.
Exakt. För du har ju en agenda som du har som är viktig för dig.
Absolut.
Att du vill ha de här sömntabletterna.
Och det ska lösas nu.
Ja. Men ska vi testa rollspel nummer två då?
Ja.
Och då gör vi återigen att vi provar och ser hur det går om man använder en sokratisk dialog här.
Precis.
Ja, hej Pernilla.
Hej.
Hej, det var kul att se dig igen.
Ja, detsamma. Ja. Det känns alltid skönt att få komma hit och prata lite med dig.
Ja.
Ja.
Hur är läget med dig nu då?
Just nu är det inte så bra faktiskt, för att jag har fått sådana bekymmer med att sova.
Okej.
Så jag skulle gärna vilja ha lite sömntabletter. Det är egentligen därför jag ville lägga in det här extra besöket. Jag behöver verkligen det.
Jag förstår.
Ja.
Hur länge skulle du säga att det här har hållit på ungefär, att du har haft sömnproblem?
Så några veckor, en månad.
Och vad är det som händer då? Hur ser de ut? Är det här att du vaknar tidigt eller inte kan somna, eller att du är vaken hela natten, eller hur ser det ut?
Alltså först är det så att det blir värre liksom ju längre in i veckan jag kommer. Och sen så är det faktiskt både att jag har svårt att somna, för att det bara snurrar i huvudet allt som har hänt och och sen vaknar jag tidigt för att jag har värk i kroppen.
Du nämner om att det snurrar saker i huvudet om olika saker och allt som har hänt. Kan du säga något mer om det?
Ja, alltså det är väl för att jag upplever liksom att jag inte orkar lika mycket som innan. Så att det liksom byggs upp. Jag känner att jag kommer efter.
Mm.
På något sätt. Plus att jag är rädd att jag ska ha glömt någonting. Så när jag liksom, ju längre in i veckan det går, ju mer uppbyggt är ju det. Så då ligger jag liksom och sortera på hur ska jag liksom kunna göra allt detta fast jag är så trött och liksom hur, vad kan jag ha glömt? Liksom, vad har jag missat eller vad är jag för sent? Och då blir jag orolig med.
Kan du påminna mig igen hur vad det är för jobb du har och hur din arbetssituation ser ut? Handlar det här ganska mycket om jobbet där du beskriver att du tänker på?
Ja, för det är ju det jag liksom koncentrerar mig på att faktiskt klara. Jag är lärare,
så var det. Mm.
Det finns ju en hel del som jag får göra på kvällarna med att jag ska ringa föräldrar och jag ska förbereda för nästa dag och sådär.
Så att, och du nämnde någonting om att, och det har ett samband att göra med efter ditt MS-skov, liksom, att du inte orkar på något sätt lika mycket. Hur visar det sig?
Det visar sig att jag liksom kan inte tvinga mig, om man får säga så, på samma sätt. Nej. Innan när jag liksom, om det har hopat sig så kan jag alltid liksom efter jag har kommit hem bara kavla upp ärmarna att nu ska det här göras och sittas tills det är klart. Men det kan jag ju inte längre.
Nej.
För att jag blir för trött helt enkelt. Jag kan inte koncentrera mig, jag orkar inte.
Hur känns det för dig?
Det känns jättejobbigt för jag liksom har ju tappat ett verktyg. Jag är ju van vid att alltid liksom rida ut arbetsanhopningar och situationer och göra det jag ska göra och hålla mina löften och så.
Nu får du säga om jag är ute och cyklar här, men om jag förstår dig rätt så upptäcker du att, om man säger så här, din konkreta arbetsförmåga är inte lika hög som tidigare.
Nej, det är den inte. Men det hjälps ju inte, för jag har ju ett åtagande. Så är det ju bara, så det är ju inte intressant.
Och det här åtagandet, det består liksom att vara lärare då för en viss klass? Eller hur skulle du formulera att du har ett åtagande?
Alltså jag känner, jag är lärare på mellanstadiet. Och de här barnen går ju nu i femte klass. Och jag känner ju att jag har ett åtagande att vara deras lärare under hela mellanstadiet. Jag har ju liksom gått in i det och barnen verkar vara nöjda med det och föräldrarna vet också att det är så här det ska vara. Och jag känner liksom att ja, men det har jag ansvar för.
Så det verkar nästan som att det blir en krock mellan att du har ett starkt åtagande som du känner det är jätteviktigt för dig att genomföra det. Och sen å andra sidan så orkar du inte riktigt det utan att det går ut över till exempel din sömn. Går det ut över något annat?
Alltså det går ut över också, det är dels på det här att jag liksom behöver ju till exempel ta lite promenader och så för att må bra på kvällarna. Det orkar jag ju inte då. Och sen är det faktiskt så, ibland så kan jag inte riktigt följa med mina barn på deras aktiviteter som jag har gjort innan. Och det är ju med jättejobbigt. Det är ju också ett ansvar liksom.
Ja, men om jag förstår dig rätt så är du en person att det är viktigt för dig att fullfölja dina åtaganden och ta ansvar för allting som du har lovat.
Ja, absolut. Jag mår jättedåligt om jag inte får göra det.
Ja, nej, men jag kan ju inte hjälpa att jag får lite tankar och funderingar här kring hur det skulle vara i den här ekvationen. På vilket sätt ska man kunna få den att bli rimlig? Har du någon gång funderat på det här med att till exempel gå ner i arbetstid?
Jag har ju tänkt att det skulle vara skönt. Men det känns inte som att jag kan det.
På grund av?
Nej, men jag känner liksom som jag sa att jag har lovat detta. Ja. Och hur ska det se ut? Och det blir rörigt för alla liksom. Skulle jag hoppa av min klass eller skulle det vara vissa dagar? Alltså det känns bara som,
Om jag skulle be dig att sätta dig in i ett scenario här. Säg till exempel, har du någon god vän som du tycker mycket om? Som kanske är också lite i din ålder och har barn och jobbar?
Absolut.
Om du tänker, är det en hon eller en han? Eller?
Det är en väninna.
Om du tänker på henne. Och så tänker du att hon har fått en diagnos, en sjukdom, som gör att hon absolut inte orkar med sitt jobb längre på samma sätt.
Mm.
Och att hon nu av den anledningen skulle bli tvingad att gå ner i arbetstid, kanske till 75% eller 50%.
Mm.
Men att hon säger till dig att det vägrar hon att göra liksom, eller att hon känner sig som en svikare nu om hon gör det mot sina kollegor och de andra och så. Alltså, vad skulle du säga till henne?
Ja, du. Jag kanske skulle säga till henne att jag tror att hon har ett så stort förtroendekapital liksom hos sina kollegor. Mm. Och att de är säkert glada att hon kan stanna kvar överhuvudtaget och säkert också måna om henne liksom, skulle jag nog säga.
Mm.
Att hon skulle kunna våga lyfta frågan liksom.
Så om du tänker att det faktiskt är så för henne, skulle det vara möjligt att tänka att det skulle kunna vara så för dig också?
Alltså det var ju konstigt om jag sa nej, fast jag vet ju att jag är uppskattad av mina arbetskamrater och känns som att jag uppskattar av min chef också.
Mm.
Så att det är kanske jag som gör det så förbjudet för mig nu när du blir närmare eftertanke. Mm. Jag har ju inte provat.
Nej.
Nej.
Vad skulle kunna komma positivt ut av att du provar en sån sak?
Ja, det är ju att jag kanske liksom skulle få mer tid till återhämtning och göra det jag behöver göra för att liksom bibehålla min förmåga när jag faktiskt är på jobbet. Mm. Så att det skulle liksom bli på något sätt bättre kvalitet både på jobbet och på min...
Hur skulle det bli hemma liksom? Om
ja, precis. Jag kanske skulle vara piggare och gladare och det skulle bli trevligare samvaro med familjen liksom.
Mm. Ja, nu har vi pratat en stund lite och vridit på det liksom för lite olika vinklar kanske det här med dina sömnsvårigheter. Vad den här stressen som du upplever, den här uppvärmningen när du känner att du inte kan somna och för att du inte kanske har hunnit allting och vad som ska göras imorgon och så. Du har liksom fått någon större bild av det kanske vad det handlar om och så.
Ja, det...
Vi kan göra så att om du tycker det är okej så kan du ju fortsätta och fundera lite vidare själv. Och så bokar jag också in ett besök hos läkaren så att du får diskutera det här med sömnläkemedel.
Ja.
Det är ju inte min grej riktigt att förskriva och så. Men att du får ta den diskussionen så snart som möjligt också. Så att du får veta allting som står till buds för dig i din situation.
Ja. Mm. Ja, men det låter bra. Då kanske man kan liksom få lite hjälp med det tills jag liksom hittar en bra situation som kan fungera.
Okej.
Mm.
Ja, men vi säger så.
Ja.
Då får du sköta om dig så länge.
Ja, och tack för samtalet.
Tack, hej.
Tack, hej.
Okej, ja men då hoppar vi ur rollspelet och tillbaka till vår egen reflektion här.
Mm.
Ja, men hur kändes det att sitta i det här samtalet då?
Alltså det är ju helt annorlunda och det som är så otroligt är ju att det är faktiskt bara ett rollspel.
Ja,
men att det
du
ändå
känner
liksom,
ändå skillnad.
Det är ändå skillnad.
Ja.
Och just att de här frågorna du ställer, de gör ju liksom att det kommer upp inre bilder liksom i mitt huvud.
Mm.
Som jag kan tänka på liksom. Så att jag blir ju liksom nyfiken.
Mm.
På vad finns det för möjligheter egentligen med hjälp av dina frågor. Så det finns inte ett motstånd, liksom, utan jag känner att det är jag ändå som håller i taktpinnen.
Och det känns ju också så otroligt mycket bättre för mig i den här situationen som vårdgivare.
Ja.
Eftersom du kommer ju med någonting som är sömnsvårigheter och det kan ju ha mängder av orsaker och behandlingar och förklaringar. Men att få liksom initialt bara ta en stund och utforska och öppna upp för olika möjligheter istället för att direkt gå på liksom lösning A, lösning B, så som vi ibland är lärda.
Ja.
Nu tar jag det här exemplet, jag jobbar inte med sömnsvårigheter så det här kanske är helt fel och det är inte så det går till. Men jag tar det som ett exempel att ganska ofta i vården har vi ett vårdprogram eller en riktlinje som säger så här, först är det A och sen är det B och sen är det C.
Precis.
Och här försöker vi öppna upp lite då för att se olika möjligheter och inte heller bli den här som ska det blir liksom att den andra, i andra fallet kände jag mig som att jag måste bli en moralpolis. Nej, du ska inte få några sömntabletter.
Ja.
Alltså i det här fallet öppnar jag ju upp för olika möjligheter, men stänger ju inte den heller. Liksom.
Ja, och det kändes ju väldigt skönt att få parallella spår. Ja. Det fanns en möjlighet att min egen process skulle liksom kunna understödjas av någonting utifrån.
Precis.
Så jag kände mig väldigt respekterad och tagen på allvar. Ja.
Så här har vi ju gjort ett par olika rollspel nu med lite exempel på det här ena verktyget, alltså den sokratiska dialogen och förhållningssättet. Det är ju ett av verktygen för att stötta en empowerment-process.
Just det.
Som man får tänka ut när passar den. Den passar ju inte i alla situationer. Den är ju inte tänkt för ständigt och jämnt. Men man får grunna på, men nu kanske det passar att ta ett steg tillbaka och göra en liten sokratisk dialog för att bara vidga något perspektiv och få mer information om situationen också.
Precis. Och då ska vi poängtera att det är ju inte du som vårdgivare här som egentligen behöver ha all den här informationen.
Nej.
Det är ju inte därför man använder den sokratiska dialogen, utan det är ju för att jag som patient ska få veta mer om mig själv.
Exakt.
Ja.
För det kan vi också vara väldigt duktiga på i vården när vi ska diagnostisera. Det är också en sån här prestation och uppgift som åligger oss. Och då handlar det ju ofta om att utfråga. Men då är det också att vi går ganska mycket efter en mall.
Ja.
Då är det mer som en utfrågning.
Precis.
Och inte som en sokratisk dialog som du säger, som är till för att väcka upp dina egna tankar och idéer och hur du förhåller dig.
Och den utfrågningen liksom, den passar ju bra när det är faktiskt den specialisten inom vården som måste veta det här för att kunna fatta ett beslut. Men det här är ju mitt beslut att göra en förändring för mig som faktiskt leder mig till en bättre tillvaro.
Exakt. Jag som vårdgivare, doktor, sjuksköterska, jag kan ju inte gå in och göra det här åt dig. Jag kan ju inte ringa din arbetsgivare och säga nu ska Pernilla komma i arbetstid.
Precis.
Även om jag kanske funderar på att det kanske skulle vara fantastiskt bra för dig.
Ja. Så det är så viktigt när du och jag sitter här och pratat. Vi har ju också respekt för att i vissa sammanhang så är just det här utfrågandet och kartläggningen väldigt viktigt för att man ska få rätt behandling.
Självklart.
Men nu var det ju något annat vi pratade om. Mm.
Jag tänkte, ska vi runda av den här podden lite med att berätta bara lite mer, berätta om den sokratiska dialogen. Kan du berätta lite om den, vad som är grunderna i den så att säga?
Ja, det finns ju några områden att hålla sig till under dialogen som kan hjälpa till att upprätthålla den här tonen i dialogen och att upprätthålla den här avslappnade känslan i dialogen. Att inte den andra personen, i det här fallet en patient, känner sig pressad.
Ja, just det.
Utan vi har ju inte pratat så mycket om affekter i de olika avsnitten. Men en sak man vet är ju att när vi blir stressade, till exempel, eller känner oss pressade, då klarar vi inte längre av att vara nyfikna.
Nej, just det.
Och det kan man ju säga att det är ju fundamentet i den här dialogen. Att när du ställer frågor till mig som patient på ett visst sätt, så stimulerar du min nyfikenhet på mig själv.
Ja.
Att utforska, hur tänker jag kring det egentligen? Och vad skulle det finnas för andra möjligheter och sådär. Så att ett sånt fundament är att ställa öppna frågor som stimulerar till patientens nyfikenhet på sina egna tankar och känslor och handlingar.
Och det är liksom motsatsen till stängda frågor som man kan bara svara med ja eller nej.
Precis,
eller så.
Helt rätt. En annan viktig sak att verkligen tänka på att försöka undvika att värdera det som patienten säger. Att man bara bekräftar och validerar det som sägs, men inte ifrågasätter det, så att säga, utifrån sina egna perspektiv. Mm. Försöka att liksom rama in frågorna så att de handlar om tanke, känsla och handling kring den situationen som är aktuell. Och det är ett sätt att skapa struktur också i samtalet och att hjälpa patienten att få syn på sina tankar och sina känslor. Vad är det då som styr det här beteendet till exempel? Att vara uppmärksam, att lyssna efter vad som verkar vara viktigt. Så, och det är också något som möjliggörs för vårdgivaren om man som vårdgivare inte själv är koncentrerad på att man ska prestera. Nu ska jag leverera en fantastisk lösning.
Just det,
nu ska jag ge någonting här som löser allt detta. Då blir man ju som vårdgivare också upptagen av det istället för att vara liksom uppmärksam och lyssna på det som faktiskt sägs. Och sen gjorde du ju så fint, Maria, liksom att du sa någonting om att ja, men jag fick några tankar här. Skulle du vilja höra det liksom? Att man kan få en hypotes när man ändå sitter och lyssnar så uppmärksamt om att någonting skulle kunna vara på ett visst sätt. Precis. Men man kan ju verkligen inte veta. Nej. Och då kan man efterfråga. Om patienten är intresserad, vill du höra hur jag tänker? Ja. Jag kan klart inte veta detta, men det bara jag fick en tanke. Så att det finns några sådana grundstenar. Att öppna frågor, nyfiket utforska, hjälpa patienten att utforska sig själv, att inte värdera det som sägs, att ge en struktur och hjälpa patienten att få syn på liksom sina tankar, känslor och handlingar. Och dela med sig om man får några tankar, men faktiskt be om lov.
Ja.
Och det är spännande att träna på det här. Skriva ner de här punkterna. Absolut. Och testa lite i olika sammanhang. Men det är några guidelines.
Jag har ju, eftersom jag också jobbar med KBT vanligtvis, så har jag såklart fått öva på det här ganska länge. Och det är ju lite svårare än man tror när man först testar. Det är för att vi är så vana just med att direkt komma med associationer och tycka någonting och komma med ett förslag. För det är ju så naturligt, vi vill ju hjälpa till. Så det är verkligen, det är så här, verkligen att sitta på händerna träning. Att inte komma med alla sina egna tankar, utan fortsätta att fråga och kan du berätta mer och så. Och på pappret är det ganska enkelt. De tre typer av frågor som man egentligen använder sig av i den psykiatriska dialogen, det är ju först och främst vad-frågor. Vad händer? Vad är det? Och den som utvidgar den faktadelen av berättelsen. Jag vill ju till exempel veta, vad jobbar du med? Och vad är viktigt för dig? Så att man utvidgar liksom faktadelen så att personen själv får möjlighet att liksom brodera ut berättelsen. Och själv får man ju också mer input såklart. Så den andra typen av frågor är ju gärna att den kan börja med hur. Och det är den mer upplevelseinriktade frågorna. Så att man vill inte bara veta så här, vad händer liksom och vad är det fakta, utan också hur. Hur upplevde du det? Och vid något tillfälle kanske jag frågar dig, tror jag, hur kändes det för dig att du upptäckte att din förmåga inte är lika stor som tidigare?
Precis.
Så att man frågar också efter upplevelsen genom hur-frågor. Och sen till slut kan man också ställa lite vägledande frågor. Som du sa, lite utifrån en hypotes. Vad tror du om att... Jag gjorde ju också lite det här med att fråga hur du skulle säga till din väninna. Det är en bra teknik. För det direkt tvingar personen också att sätta sig i ett annat perspektiv.
Precis.
Hur skulle jag säga till en annan person? Och så kommer de på, men herregud, varför ska jag inte säga det till mig själv?
Ja, precis. Ja,
för vi är ofta snällare mot andra än mot oss själva, tyvärr. Så att det är lite grann om de frågorna som är bra att använda. Att öva på att hålla sig till dem, då kommer man långt.
Absolut. Och som sagt, lättare sagt än gjort. Men det är väldigt kraftfullt och roligt att träna på.
Det är det.
För man känner sig väldigt empatisk, när jag för en dialog på det sättet.
Ska vi runda av här med att beskriva, eller inte beskriva, att du ska läsa en text snarare?
Ja. Vi, alltså filosofer är ju bra, eller hur? De kan ju säga mycket med lite ord på något sätt. Så jag tänkte bara läsa lite från en text av Kierkegaard som har rubriken Till eftertanke. Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon så måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa honom.
Det här har jag hört ett antal gånger, den här texten, men den är varje gång så slår den mig, den tar mig i hjärtat.
Absolut.
För det är så sant.
Mm.
Okej, vi säger så.
Det gör vi, Maria. Okay. Då har vi pratat om den sokratiska dialogen.